Bombmannens testamente av Lena Ebervall och Per E. Samuelsson. Uppläst av Lena Ebervall.
Jobs bok. I landet Us levde en man som hette Jobb. Det var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och flydde det onda. Nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också bland dem. Jobb, första kapitlet, första och sjätte verserna. Prolog. Tre mördare hade samlats i en sommarstuga veckan före jul 1983. Det repiga IKEA-bordet var prydligt dukat med ett par tända ljus. Någon hade ställt fram en kastrull med gröt, en burk råröda lingon och en öppnad mjölkförpackning. Stugområdet var ett perfekt ställe för dessa herrar. Här fanns inga nyfikna grannar. Husen var så här års folktomma och öde. Möjligen raskade en ensam räv över isen där ute på viken. Annars var det dödstyst. Den äldste mannen var jullunchens värd. Han var en ganska intetsägande medelålders karl med råttfärgat hår och tjocka glasögon. Han såg alls inte ut som någon våldsverkare, utan snarare som en torr kamrer. Hans yngre kamrat, en mörk man i 30-årsåldern med vildsinta ögon, såg desto farligare ut. Han hade av naturen och av ett hårt levt liv begåvats med en sortens utseende som får vanligt hyggligt folk att vika undan och gå över till andra sidan gatan. Den tredje var en kortväxt finne som snart skulle fylla 40. De tre mördarna knäppte sina händer och den äldste mässade. Aposteln Petrus sade, var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. För dig, o Herre, är vi beredda till allt, och i vår kamp fruktar vi ingenting. Amen. Amen, skanderade männen i korus och började äta sin julgröt. Snart skulle den korta decemberdagen övergå i skymning. Några vilsna snöflingor började falla och spred en idyllisk julstämning över nejden. De tre mördarna åt under tystnad. När de var färdiga lutade de sig bakåt på sina pinnstolar och den mörkögde rotade fram en cigarr som han tände, sakta och omsorgsfullt, medan finnen kastade irriterade blickar. Du kan väl gå ut och röka den där, sa finnen. Och när den glasögonprydde mannen nickade medhåll kördes den yngre mannens stol tillbaka med ett skrikande ljud som i protest. Han ryckte upp altandörren och travade ut på den sluttande, frusna gräsmattan där han stod i bara skjortan och rökte medan snöflingorna färgade hans mörka hår allt vitare. Han svettades trots decemberkylan och stora våta fläckar växte under armhålorna. Konstigt att svettas när det snöar. Måste vara amfetamin, tänkte den unge polisen medan han zoomade in och knäppte av några bilder. När den rökande mannens blick plötsligt dök upp i teleobjektivet blev den unge spanaren så rädd att han nästan tappade sin dyrbara Canon. De ohyggliga svarta ögonen tyckte se rakt igenom honom och han fick kväva ett utrop. Omedvetet kröp han ihop ännu mer. Men gropen han grävt sig i skogsbrynet var djup och gjorde honom osynlig och det fanns inte en chans att männen i stugan kunde veta att de var iakttagna. Det hade slutat snöa och blivit rejält kallt, säkert 15 minusgrader. Två av männen var kvar i stugan, den som såg ut som en medelsvensson och den andra, mannen med de brinnande ögonen. Den lille finnen hade tagit bussen in till stan. Polismännen fortsatte bevaka stugan. Ingenting hände.